Ja, det var en vacker filmatisering vi fick i alla fall se glimtvis av här innan med liknelsen om den förlorade sonen. Wilfred, vår yngste son, blev så tagen, berörd att han ville gå hem. Det är så dramatiskt när man får de här situationerna visualiserade på detta sättet. När man bara läser texten, då är det ju bara fantasin som sätter gränserna. Liksom. Då kan man alltid så här, ja, då är det upp till var och en att tolka. Men när man får se de här praktfulla grisarna framför sig, kan verkligen hugga tag i hjärtat. Tänkte för er som inte riktigt hängde med vad som hände, så kan vi ta och läsa dagens bibeltext också. Så får vi en ännu mer komplett bild av vad den här söndagens text handlar om. Vi läser ifrån Lukas kapitel 15. Och vi hamnar här i en situation där Jesus, som så många andra, vid så många andra tillfällen, så befinner han sig, han är hemma hos någon. Han ligger till bords och äter. Man låg till bords och åt. Och ja, vi läser texten och så pratar vi lite mer om vad det är som händer här. För vi ska ju dels så är det någonting som Jesus befinner sig i en situation här, och så kommer han in och berättar ett par liknelser som vi också ska stanna upp vid. Men vi läser från vers 1 och ska vi läsa ända till och med vers 32. Så ni får luta er tillbaka och lyssna på texten här. Alla tullindrivare och syndare sökte sig till Jesus för att höra honom. Fariseerna och de skriftlärda förargade sig och sa: den mannen umgås med syndare och äter med dem. Då gav han dem denna liknelse. Om någon av er har 100 får och tappar bort ett av dem, lämnar han inte då de 99 i öknen och går och letar efter det borttappade tills han hittar det? Och när han hittar det blir han glad och lägger det över axlarna. Och när han kommer hem samlar han sina vänner och grannar och säger till dem: gläd er med mig, jag har hittat fåret som jag hade förlorat. Jag säger er, på samma sätt blir det större glädje i himlen över en enda syndare som omvänder sig än över 99 rättfärdiga som inte behöver omvända sig. Eller om en kvinna har 10 silvermynt och tappar bort ett av dem, tänder hon då inte en lampa och sopar hela huset och letar överallt tills hon hittar det? Och när hon har hittat det samlar hon väninnor och grannkvinnor och säger: gläd er med mig, jag har hittat myntet som jag hade förlorat. På samma sätt säger jag er, gläder sig Guds änglar över en enda syndare som omvänder sig. Och han sa: en man hade 2 söner. Den yngste sonen sa till fadern: far, ge mig den delen av förmögenheten som ska bli min. Då skiftade fadern sin egendom mellan dem. Några dagar senare hade den yngste sonen sålt allt han ägde och gav sig iväg till ett främmande land. Och där slösade han bort sin förmögenhet på ett liv i utsvävningar. När han hade gjort av med allt blev det svår hungersnöd i landet och han började lida nöd. Han gick och tog tjänst hos en välbärgad man i det landet, och denne skickade ut honom på sina ägor för att vakta svin. Han hade gärna velat äta sig mätt på fröskidorna som svinen åt, men ingen lät honom få något. Då kom han till besinning och tänkte: hur många daglönare hos min far har inte mat i överflöd, och här svälter jag ihjäl. Jag ger mig av hem till min far och säger till honom: far, jag har syndat mot himlen och mot dig. Jag är inte längre värd att kallas din son. Låt mig få gå som en av dina daglönare. Och han gav sig av hem till sin far. Redan på långt håll fick fadern syn på honom. Han fylldes av medlidande och sprang emot honom och omfamnade och kysste honom. Sonen sa: far, jag har syndat mot himlen och mot dig. Jag är inte längre värd att kallas din son. Men fadern sa till sina tjänare: skynda att ta fram min finaste dräkt och klä honom i den, och sätt en ring på hans hand och skor på hans fötter, och hämta gödkalven och slakta den, så ska vi äta och hålla fest. Min son var död och lever igen. Han var förlorad och är återfunnen. Och festen började. Men den äldste sonen var ute på fälten. När han på vägen hem närmade sig huset hörde han musik och dans. Han kallade på en av tjänarna och frågade vad som stod på. Tjänaren svarade: din bror har kommit hem, och din far har låtit slakta gödkalven därför att han har fått tillbaka honom välbehållen. Då blev han arg och ville inte gå in. Fadern kom ut och försökte tala honom till rätta, men han svarade: Här har jag tjänat dig i alla dessa år och aldrig överträtt något av dina bud. Och mig har du aldrig ens gett en killing att festa på med mina vänner. Men när han kommer hem, din son som har levt upp din egendom tillsammans med horor, då slaktar du gödkalven. Faren sa till honom, mitt barn, du är alltid hos mig och allt mitt är ditt. Men nu måste vi hålla fest och vara glada för din bror var död och lever igen. Han var förlorad och han är återfunnen. Herre, tack för ditt ord som talar till oss idag, som har någonting att säga till våra liv, till vår situation. Jag ber att vi i den här texten idag ska få möta dig, Herre, men också få spegla oss själva i den här texten, i de här situationerna. Att få uppleva och känna hur de här orden får tala till våra hjärtan, utmana oss och uppmana oss till omvändelse. Till ett nytt sätt att tänka, till ett nytt sätt att vara. Jag ber för var och en. Jag ber att de ord som predikas idag ska få bära frukt, Gud. Att det som inte bär frukt, att det ska få glömmas bort, Herre. I Jesu namn. Amen. Lägga någon slags liten bakgrund till de här liknelserna som Jesus talar och berättar, så är ju det Jesus gör är att han sitter och har måltidsgemenskap med syndare, med tullindrivare. Och i vår tid så kanske vi inte reagerar så mycket, vi tänker kanske inte så mycket på det här med att äta mat tillsammans. Det är väl, ja, men har man tur så hinner man äta mat tillsammans med familjen ibland, annars så, ja. Det är som det, man sätter sig ner och äter. Man kanske äter ute och det spelar inte så stor roll vem man sitter jämte. Vi lägger inte så jättestor innebörd i det. Det är liksom inget sånt där, oj, nu sitter jag och äter tillsammans med dig. Vilket fantastiskt ögonblick. Och vilken djup innebörd detta har. Vilken djup betydelse. Känner du inte hur vi får hur de osynliga banden oss emellan bara knyts starkare här när vi sitter här med varsin burgare i näven? Och slafsar i oss. Nej, men vi har inte riktigt den kulturen. Vi har inte det perspektivet och den vikten på gott och ont. Alltså det är viktigt med gemenskap. Särskilt i våran tid där vi ganska lätt blir splittrade. Och vi stressar och vi lever mycket för oss själva. Jag tror att vi skulle kunna lyfta måltiden ännu mycket mer i våra egna liv. Men i denna kulturen, i den här tiden, så betyder måltiden någonting. Om jag äter tillsammans med någon, då betyder det att jag erkänner den personen som en likvärdig. Jag välkomnar någon in i min gemenskap. Och likadant den som jag äter med välkomnar mig in i sin gemenskap. Vi accepterar varandra. Vi inbjuder varandra som en del i varandras liv och varandras situation och varandras gemenskap. Måltiden har en specifik innebörd. Det är ingen slump att det vi gör här varje söndag är att vi firar en måltid. Att det sista Jesus gör med sina lärjungar innan han dör är att han äter en måltid tillsammans med dem. Det är inte bara en slump. Det är inte för inte att vi läser inte att Jesus och lärjungarna de tog en kvällspromenad längs stranden det sista och pratade lite. Utan de sitter ner och äter tillsammans. De bryter bröd, de delar vin ur samma bägare. Det finns någonting som är av en djupare innebörd i det här måltiden när vi sitter ner och äter tillsammans. Och därför blir det så kontroversiellt när Jesus gör detta gång på gång på gång med syndare, med tullindrivare, med de som ingen vill ha att göra med. Och Jesus, han smusslar inte med det heller. Det är inte som vi läser senare i Bibeln när vi läser hur Jesu efterföljare beter sig ibland, där vi läser till exempel om hur Petrus, en av de viktigaste hörnpelarna i den tidiga kyrkan, hur de andra lärjungarna får gå till rätta med honom för att han har gemenskap med andra. Alltså han följer egentligen Jesu praxis, Jesu exempel, men han smusslar lite med det. Han vågar inte riktigt stå för det, men Jesus gör det öppet, offentligt, inför allas ögon. Det är precis som att han gör ett statement att jag äter med de här människorna som ni inte anser värdiga att ha gemenskap med. Men jag gör detta. Jag ger dem värdighet. Jag ger dem ett människovärde som ni andra inte vill ge dem. Jag inbjuder dem till min gemenskap. Jag erkänner dem. Och det är ofta när vi läser de här situationerna där Jesus har gemenskap med de här utstötta, de som ingen vill vara med, hur det sticker i ögonen, hur det retar etablissemanget. Fariseerna, de skriftliga, ser det och förstår inte hur Jesus kan göra detta. Och det föranleder det här att Jesus berättar de här liknelserna, där han försöker förklara helt enkelt hur han resonerar, varför detta är så viktigt. Han berättar tre liknelser. Det ena har med får att göra, det andra har med pengar att göra, det ena har med två söner att göra. Men alla är liksom, han berättar tre olika berättelser, men alla pekar egentligen mot samma sak. Första berättelsen är den här om fåraherden som är ute i öknen och vallar sina får. Han har 100 får och han räknar fåren och inser att ett fattas. Då gör han det som jag tänker att alla skulle ha gjort. Han lämnar 99 får ensamma i öknen, i vildmarken, utan någon att se efter dem, för att leta upp ett får som har gått vilse. Och jag vet inte om ni reagerar på samma sätt som jag gjorde när man läser detta texten. Att Jesus säger så här till fariséerna när han berättar den här berättelsen. Han säger, vem av er lämnar inte de 99 fåren? Precis som att det är väl klart man gör det. Nej, varför skulle man göra det? Hallå, du har 99 får som du har koll på. Ett är borta, ett av 100. Alltså lite svinn får man räkna med. Du har ju 99, varför ska du bry dig om den som har gått vilse? Men Jesus säger, vem gör inte det? Självklart lämnar man de 99 fåren för att leta upp det. Står att han hittar det, han tar det på axlarna och går därifrån. Vi vet inte vad som hände med de 99 fåren. Kanske var 42 kvar och så var lejon hade tagit resten. Liksom. Vi vet ju inte. Men det spelar ingen roll. Det är inte poängen med den här berättelsen. Poängen är att Jesus väljer att, den här fåraherden väljer att lämna de 99 och ge sig ut och leta efter denna som har gått förlorad. Nästa berättelse han berättar handlar om den här kvinnan som har 10 silvermynt. Hon har tappat bort ett. Hon vänder upp och ner på hela huset. Hon städar och letar och inte bara sånt, det kommer väl fram till slut. Utan hon anstränger sig. Hon spenderar kanske hela dagen där med att damma och leta och vända upp och ner och dra fram möbler och allt vad hon gör tills hon hittar detta. Och när hon hittar det så blir hon överlycklig och bjuder hem grannfruarna. Och spenderar säkert mycket mer än vad det här silvermyntet var värt på att fira att hon hittade det här silvermyntet. Det blir så oproportionerligt. Det är liksom, det finns ingen logik i det. Men sådan, Jesus försöker säga någonting med detta. Jesus försöker att med den här berättelsen också visa på någonting som vi ska prata mer om. Samma reaktion kan man väl säga, samma agerande möter vi i den sista berättelsen som är mycket mer utmålande. Och mycket mer, finns mycket mer saker att stanna upp i och fundera kring denna texten som jag också såg dramatiseras på videon här. Med de här båda sönerna. Där den ena sonen ber om att få ut sitt arv i förtid. Och det låter ju kanske, det låter ju lite märkligt. Det låter kanske som att, ja men så där, det är nog inte riktigt så man ska göra. Men det han gör egentligen är att han önskar livet ur sin far. Jag önskar att du vore död så jag kunde få mina pengar nu. Kan vi lösa det här i förtid? Jag vill ha ut mitt arv så jag kan göra något annat nu. Jag vill inte ha med dig att göra längre. Jag vill inte ha med den här familjen att göra. Han lämnar sitt land, han lämnar sitt folk. Det finns ganska mycket av symbolik och flera bottnar i denna berättelsen. Han väljer att avsäga sig alltihop. Ge mig vad jag ska ha. Jag vill ha mina pengar. Det spelar ingen roll. Jag bryr mig inte om det längre. Jag önskar att du vore död. Mer eller mindre. Så att jag kunde göra vad jag ville med mitt arv. Han ger sig iväg och vi ser att han spenderar sina pengar. Han bränner dem på nöjen och på horor och allt möjligt. Och så till slut har han inga pengar kvar. Konstigt. Pengar tar slut. Jag trodde att det var, skulle räcka för evigt. Han får lite panik, han får ett jobb, han får se ut och vakta svin, vilket för judiska åhörare inte direkt är, det är inte ett jättesmickrande arbete, om man säger så. Det är det lägsta av det lägsta. Han får jobba med orena djur. Och han blir så hungrig så att han vill äta Han blir ner och rota i leran och käka potatisskalen och fröskidorna och allt det här. Så desperat är han. Han är så lågt under all värdighet. Och till slut då så får han har sjunkit så lågt, så till slut så står att han kommer till besinning. Det är som att han liksom, men vänta nu. Jag har ju faktiskt en far där hemma. Han kanske kan ge mig ett jobb. Jag kanske kan slava för honom. Jag menar, jag har ju redan gjort bort mig. Jag har redan mer eller mindre önskat livet ur honom. Han kommer ju inte ta emot mig, men kanske att han har en plats någonstans bland hans daglönare. Jag kanske kan få gå där ute och, jag vet inte, jag gör vad som helst. Bara jag får äta. Och så står det här att när han går tillbaka så funderar han. Han har sitt tal inövat. Jag vet själv hur det är, men man har gjort bort sig. Man har någonting man behöver be om förlåtelse för eller erkänna. Man går och spelar upp ett. Man tänker ut vad man ska säga. Man övar det. Man visualiserar reaktioner man ska få. Han inser att han kanske får ett nej. Nej, jag vill inte se det mer. Men han försöker välja och väga orden och hitta någonting att säga. Går där och övar och så på väg och så börjar han se, närma sig och se kanske gården i horisonten. Hans far är ute och ser honom också. Och säkert jättemycket känslor som väller upp hos pappan. Men den starkaste känslan, det är bara glädjen att få återse den här sonen. Så han springer ut, vilket också är någonting i den här kulturen, så springer du inte. Det gör det inte, det är under din värdighet att springa. Men det är vad han gör. Drar upp manteln och springer ut och möter sonen. Omfamnar honom. Och sonen börjar med sitt inövade tal. Han hinner inte prata klart. Jämför med vad han säger med vad han hade tänkt att säga. Så är det som att han hinner säga två saker innan pappan avbryter honom. Du har kommit tillbaka. Du lever. Här, du ska få mina bästa kläder. Du ska få en ring på ditt finger. Du ska få skor på fötterna. Vi ska ha en fest till din ära. För du har kommit tillbaka. Jag har inte alls gått som den här sonen hade tänkt sig. Men det här var inte... Det var inte vad jag hade förväntat mig. Men så välkommen och så älskad är han av sin far. Han hinner säga att han har syndat. Han hinner inte be om förlåtelse. Han hinner inte säga. Det är inget prat om omvändelse. Om liksom, nej, jag ångrar mig. Jag vill börja ett nytt liv här. Jag vill göra någonting. Han hinner inte ens be sin far om att ta emot honom. Utan han bara hinner säga, jag har syndat mot dig. Det jag gjorde var fel. Och sen hinner han inte säga mer. Sen har vi den här andra sonen som är ute och jobbar på fältet. Det är fest. Man hör musik och folk är glada. Han har skratt ifrån gården och undrar vad det är som händer. Och det är din bror som har kommit tillbaka. Och där får vi en något annan reaktion än vad fadern gav honom. Han blir bitter. Han har inte alls förtjänat detta. Jag har varit här, jag har slavat, jag har slitit, jag har jobbat, jag har alltid gjort allting du har bett mig om. Och ändå så ger du honom en fest på detta sättet. Fadern säger liksom, men du är alltid hos mig. Allt mitt är ditt. Vad finns det att klaga på? Liksom, din bror har kommit tillbaka. Han var död. Han har kommit tillbaka till livet. Han var förlorad men har blivit återfunnen. Varför skulle vi inte fira det? Det bibliska ordet för omvändelse är metanoia. Det betyder att man ändrar sitt sinne. Man ändrar sitt sätt att tänka. Man börjar se saker på ett nytt sätt. Vem i den här berättelsen är det som behöver omvända sig? Vi har två söner som ingen av dem gör ju rätt egentligen. Visst, vi kanske kan känna lite för den här brodern som faktiskt var hemma, som hade skött sig, som alltid hade varit lydig. Men samtidigt så finns det någonting i hans reaktion som inte är rätt heller, eller hur? Det är någonting som inte riktigt stämmer. Att han inte kan se det underbara, det positiva, det glädjande i att hans bror kommer tillbaka. Vem av de här är det som behöver omvända sig? Är det den yngre sonen eller är det den äldre sonen? Den yngre som gick iväg, som tog sitt arv och slösade bort det och sen kommer tillbaka. Eller den äldre som alltid har varit där, som har skött sig och som har varit en duktig. Alltid gjort vad man har bett honom om. Egentligen är det väl ingen av dem som förtjänar en fest, kan jag tycka. Ingen av dem gör ju rätt. Ingen av dem har gjort sig förtjänt av det. Men fadern ordnar en fest i alla fall. Och båda är inbjudna. Och det sker ju någonting. Vi ser att någonting händer i den yngre sonen. Det är så att han kommer till besinning när han är ute på fältet där. Det är någonting som klickar i honom. Nej, jag kan inte fortsätta så här. Det börjar inte. Han kommer tillbaka. Han förväntar sig att säkert få en rejäl utskällning. Kanske få ett bara totalt förnekande från sin far. Att få vända tillbaka igen och jobba ute bland svinen. Men det som orsakar den här förändringen, egentligen det som händer när sonen kommer tillbaka, det är inte massa fördömelse, det är inte bestraffning, det är inte hårda ord, det är inte en utskällning, utan det är en genuin och generös omsorg. Och det är det vi ser i de andra berättelserna med, egentligen en helt oproportionerlig generositet och omsorg för det som har gått förlorat. När man skulle kunna säga nej, det där är, du har gjort ditt val. Du har gått vilse. Du har lämnat mig. Du har begärt ut ditt arv. Du har sagt nej till din familj. Du har gjort ditt val. Nu är det som det är. Men istället så är det, det finns inte på kartan. Det finns inte i Guds hjärta, den här faderns hjärta. Det finns inte att han skulle säga nej. Utan han välkomnar, han omfamnar. Och han gör det på ett sätt. Vi ser det här i alla de här tre berättelserna, så ser vi att det resulterar i en öppen, offentlig, liksom att man liksom firar det som händer. Den här sonen har ju dratt skam över sin familj. Den här fadern har fått leva med att min son önskar livet ur mig, han tog ut sitt arv, han har lämnat oss, han har förvisat sin familj. Han vet att grannar, vänner, släktingar, alla vet detta. Alla vet den här skammen som finns i den här familjen med sonen som lämnade allt och som slösade bort sitt arv. När sonen kommer tillbaka, pappan kanske kunde ha accepterat hans förfrågan om att få jobba som en slav eller som en daglönare på gården. Ja, okej då, du får, men jag vill inte se dig och jag vill inte att du visar dig offentligt. Jag tänker inte låta dig, du har dratt skam över den här familjen. Du ska få komma tillbaka, men det ska minsann få ta tid. Du ska inte tro att du kan komma här och bara alltid ska bli som vanligt igen. Nej, nu ska du minsann få jobba och slita för att göra det förtjänt av min kärlek och min acceptans. Men det finns inte. Utan det är bara min son är tillbaka. Vi anordnar en stor fest. Låt alla veta att min son är tillbaka. Det spelar ingen roll vad folk tycker. Och det är precis det som Jesus gör i den här situationen där han berättar de här berättelserna. Han skäms inte. Han smusslar inte. Han träffar inte de här syndarna och tullindrivarna lite. Nej, men vi ses någonstans där ingen ser oss. Jag kan träffa er och prata lite mer. Men det är väldigt viktigt att jag kan inte associera mig med er förstås. Det drar ju ner mitt anseende. Men så är det inte. Det är inte de sjuka som behöver läkare. Eller det är inte de friska som behöver läkare utan de sjuka. Säger Jesus. Det är självklart att han är där. Det är självklart att han har gemenskap. Och bjuder in och välkomnar och accepterar de som ingen annan vill ha att göra med. Och det är ju så här. För några veckor sedan så pratade vi om Guds nåd. Om hur den är på något sätt skamlös. Den bryr sig inte om vad folk tycker och tänker. Den drar. Den älskar. Gud ger av sin nåd. Öser ut av sin nåd. Utan att kräva en motprestation egentligen. Vi hinner knappt se någon reaktion av omvändelse. Vi ser att vi förstår att visst, någonting sker i den här sonen som gör att han inser att han kan inte fortsätta leva som han gör. Han kommer tillbaka. Men det är inte en lång omvändelseprocess innan han blir accepterad. Utan Gud, eller fadern i den här berättelsen, möter honom, omfamnar honom, älskar honom, välkomnar honom tillbaka innan. Liksom, det är ingen lång prövotid. Nej, du ska få förtjäna min kärlek. Utan han älskar och tar emot och accepterar. Och där ligger en stor utmaning för oss, tror jag. Det är så väldigt lätt att när någon misslyckas, ja, men då är det bra om du får liksom, det är bra om du får känna lite vad det du har gjort. Det är bra om du får ta konsekvenserna av det. Det är nog bra om du kliver åt sidan lite, håller dig borta lite. Men när vi läser de här berättelserna så känns det väldigt främmande. Om någon misslyckas, om någon kliver snett, om någon gör bort sig. Vad gör man? Man lämnar de andra fåren. Man ger sig ut för att hitta den som har gått förlorad. Man omfamnar, man klär dem i de bästa kläderna, sätter en ring på fingret och ordnar en fest. Därför att den som har gått förlorad har kommit tillbaka. Att ge sig ut och leta och inte fördöma och inte vända ryggen och inte stänga dörren. Amen. Vi ska runda av det. Vi ska be tillsammans och sen ska Samuel få fortsätta ta vid, göra vad han vill. Men Herre, jag tackar dig för de här berättelserna vi får läsa, de här liknelserna som är så kända och vi kan berätta dem utantill och vi vet berättelsen, men ibland så behöver vi påminna oss och stanna upp och få kanske möta dem på nytt. Jag ber att de här berättelserna ska få röra oss idag. Att vi ska få se hur du var, Jesus. Hur ditt hjärta för de förlorade. Ditt hjärta för de utstötta. De som ingen ville ha att göra med. Du skämdes inte, Gud. Du gjorde ingen skillnad på personer. Du lät inte liksom... Du krävde inte en massa motprestationer, utan du välkomnade. Du öppnade ditt liv, du öppnade upp din gemenskap, du öppnade upp, du gjorde alltid en plats redo vid bordet för den som ville sitta ner och äta tillsammans med dig, utan anseende till person. Låt det hjärtat få liksom ta tag i oss också. Att vi kunde få sluta göra skillnad på person, sluta ha anseende till vem det gäller eller vad den personen har gjort eller vad den kan bidra med, utan att inte ha anseende till person, utan bara välkomna, älska och bjuda in. Tack, Herre. Amen.